Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så. Hej och välkomna. Idag har vi bjudit in författaren och tillika journalisten Helene Bergman. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ja. Vi vet ju att du är kanske inte initiativtagare, men du är på något sätt inblandad i ett Facebook-uppror. Eller upprop ska jag säga.
Ja.
Snarare, som heter Stoppa grundlagsändringen. Mm. Ni har över 10 000 följare idag.
Mm.
Berätta lite varför.
Varför jag är ju en gammal kvinnokämpe, alltså jag är, eller feminist, det där, hur man nu säger det. Och jag kan ju titta på Lexbase som att om en tjej möter en kille på krogen och är lite orolig för vem han är, då kan hon gå in och kolla på Lexbase.
Vad är Lexbase?
Lexbase är ju en sajt som samlar ihop rättegångsprotokoll och domar över hela Sverige.
Mm.
Sådana som redan är offentliga då i varje tingsrätt.
Mm.
Men det här blir ju då enklare. Jag menar, om man träffar någon kille, om jag bor i Göteborg och träffar någon kille, man, ja det gör jag ju inte längre, men på det sättet på krogen.
Mm.
Och vill veta om han bor i Luleå, va? Mm. Då kan jag gå in på och kolla om han är dömd för kvinnomisshandel.
Ja, och anledningen till att du nämner Lexbase är ju för att grundlagsändringen också nämner Lexbase och framförallt berör Lexbase som är...
Framförallt vill man stoppa det här,
ja,
då.
Precis.
Och det är väl Lexbase då som är ett tydligt exempel på vad det är man håller på med.
Mm.
Och vad man säger är ju då att de stora mediehusen och advokatbyråerna ska ha tillgång till andra sajter, men då får man betala ganska mycket pengar för att komma in där. Lexbase är ett billigt alternativ. Lexbase är för vanliga människor.
Ja.
Men är det alltså, ska man förstå det som att det är din förkärlek för Lexbase som gör att du ondgör dig över den här grundlagsändringen och tjejers möjligheter att kontrollera sina pojkvänner? Eller det måste väl vara, ja, alltså, lite djupare tankar än så, ja, men, tänker jag, även om det är kanske omöjligt.
Men jag är ju också journalist, va?
Ja.
Jag är ju frilansjournalist.
Ja.
Jag är inget stort mediehus.
Nej.
Jag har inte de pengarna. Och jag har ju jobbat som journalist över 40 år. För mig har det här alltid varit tillgängligt på ett eller annat sätt. Vad det handlar om nu, det här är ju bara en teknik som gör att det blir ännu mer tillgängligt.
Mm.
Lexbase eller de här sajterna, va?
Mm.
Och det gör mig oerhört orolig att man vill strypa offentlighetsprincipen.
Mm.
Som vi har haft sen, ja, som har gjort Sverige välkänt och också öppet, ett öppet samhälle.
Mm.
Problemet är, tror jag, att väldigt många människor känner inte ens till offentlighetsprincipen.
Nej.
Man vet inte ens att man kan gå in på kommunernas diarier och be att få ut papper, va?
Mm. Man kan väl säga det till tittarna då, som inte är kanske alla gånger superinitierade, så är det på det sättet att i den här propositionen som tar sikte på att ändra då tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, så står det antecknat på det sättet att personuppgifter inte får liksom hanteras på ett integritetskränkande sätt.
Mm.
Men det finns ett undantag då för den regeln. Och undantaget är om det förekommer i traditionell journalistisk verksamhet. Och jag utgår från att det är den formuleringen som du hänger upp dig på.
Mm.
Vad är traditionell journalistisk verksamhet? Och vilka är det som ska få tillgänglighet till de här databaserna och vilka är det som inte ska få tillgänglighet? Är det
ja, just det. Alltså, traditionell journalistisk verksamhet, det är ju att man följer som journalist följer de etiska reglerna.
Mm.
Och det är ju jättebra. Alltså jag har ju jobbat efter det. Att man inte ska kränka en enskild individ. Att man är försiktig med namn och namnpublicering. Man namnpublicerar inte innan dom. Och, alltså det är massor som jag har levt. Men sen så kommer ju till exempel MeToo då. Mm. Tycker jag. Där de traditionella medierna slog undan alltihopa, va? Mm. Och då började jag verkligen undra.
Med namnpubliceringar.
Med namnpubliceringar. Där män, vad man ännu tycker om det. Så hängdes män ut, va? Mm. På en gång. Mm. Och då gällde inte de här etiska reglerna.
Nej.
Och då undrar jag om de traditionella medierna är så mycket mer att lita på än vad man då säger vanliga människor på Facebook. Det är, för det är ju det man är orolig för. Att man, man ska kunna hänga ut de här.
Mm. Ja, och att det ska vara upp till vissa medier att hänga ut. Mm. Eller rättare sagt, vissa medier ska ha rätt att göra det. Och ja. Vissa medier ska ha tillgång till de här listorna.
Ja, precis. Och då skiljer man på vem ska vi, alltså journalister och journalister. Mm. Inte journalistik, journalister. Nej. Och journalister. Mm.
Och då, vilka är det, om jag är ledsen att jag avbryter där.
Får gärna avbryta.
Jag har 2-3 hållpunkter som jag bara skulle vilja bolla med dig. Om vi börjar med och bara fastslår. Alltså den här lagstiftningsändringen syftar ju till att egentligen slå under fötterna på Lexbase.
Mm.
Alltså det är ju ett offentliggörande av belastningsregistret egentligen. Det är ju det är.
Mm.
Och det kan man ju använda i olika syften. Mm. Precis som du säger, i ett hedervärt syfte, nämligen att en kvinna då ska känna sig trygg i en relation. Mm. Och veta att det inte är en våldsverkare som man har att göra med kanske. Eller att man har det i liksom ett journalistiskt syfte.
Ja.
Jag ser ju ett problem med Lexbase. Och det har att göra med att jag företräder personer i min advokatgärning. Mm. Som är dömda sedan tidigare och som liksom blir stigmatiserade i samhället. Mm. De har kanske utbildat sig 2-3 år som försäkringsmäklare, söker jobb och arbetsgivaren har 2 personer på bordet. Och så går de in och kollar på Lexbase.
Mm.
För en arbetsgivare har normalt sett inte tillgång till belastningsregistret. Va? Mm. Och ser att den ena är dömd för en rattfylla för 4 år sedan och han kommer inte in och får jobbet. Va? Och vissa har ju som policy att du måste vara tidigare ostraffad. Alltså du liksom, man kan ju använda Lexbase emot folk också. Och det finns ju något integritetskränkande i det.
Absolut.
Alltså vill du verkligen att din liksom granne ska få veta ditt belastningsregister? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag förstår precis vad du menar.
Och liksom har du för att det här är ju en bedömning. Det är ju en bedömning av liksom intresset av att medierna ska kunna ha oberoende bevakning kontra medborgarnas liksom integritet. Mm. Och det är någonstans måste man ju göra avvägningen där. Mm. Och jag sätter ett frågetecken kring den verksamheten som Lexbase har. Jag tycker inte att det ska vara allmän gods. Men däremot så har jag respekt för den kritik som du ger. Nämligen att om du ska så att säga servera den här databasen till den journalistiska verksamheten. Mm. Så här är det svårt hur man ska se hur man ska gradera det här och säga att vissa journalister får ha det här, men den frilansaren han platsar inte och får inte tillgång till det här. Det blir jättebökigt.
Det är ju där problemet blir. Alltså då, om man hade varit konsekvent, då hade man ju strypit allt det här. Alltså då hade man ju stoppat alla de här databaserna, både Lexbase och de andra då, som kostar pengar.
Precis, antingen har man det eller så har man inget. Ja.
Man kan ju inte både ha. Alltså, man kan ju inte både ha både och, va? Det är precis som man pratar om mänskliga rättigheter. Du kan inte vara halt för mänskliga rättigheter.
Mm.
Och det här är ju problem. Då måste man ju ta konsekvenserna. Men det vill man naturligtvis inte, staten. Mm. Självklart inte. Man är ju beroende av journalister.
Mm.
Annars får man ju inte. Så att de liksom. Och också då att du pratar om kriminella som är dömda. Jag förstår det fullständigt. Fullständigt. Alltså, jag har ingen. Men jag kan ju också prata om kvinnor då. Som jag tycker ska kunna ta makten över sitt eget liv och bestämma.
Ja, män också för den
och
delen.
Och män också. Kan, ja, men det finns ju kvinnor också. Ja, som, ja, det är inte det, va?
Mm.
Så att jag. Och bara det att man börjar tafsa på det här, om jag säger det. Det gör mig rädd, va?
Tafsa på?
Journalistik eller yttrande- och tryckfriheten.
Mm.
Det gör mig oerhört rädd.
Varför då?
Ja, för att då har vi stater, alltså har vi en regering som börjar inkräkta på detta. Och det börjar vi ju se nu. Turkiet är ju jag har ju bott där i 4 år fram och tillbaka.
Mm.
Men nu börjar ju. Där stänger man ju ner sajter. Där sätter man journalister i fängelse. Och, hur, och det finns ju också att man, nu får man ju inte heller med det här. Man får ju inte rapportera om dåligt om Sverige som kan skada utrikespolitiken.
Mm. Ja, det är ju en parallell.
Då undrar jag, vad är det man håller på med? Och vem bestämmer vad det är som ska skada utrikespolitiken? Mm. Vart är vi på väg? Och det börjar, jag ser det här är bara en början, va? Och så smyger man lite in det.
Mm. Jag kan väl bara säga det också. Jag har gjort lite research på området, delvis då tittat på er grupp då, den här stoppa grundlagsändringen. Men också sett vilka offentliga opinionsbildare som har varit insyltade på något sätt eller debatterat i frågan. Det är inte så många. Christer Thelin, som är för detta statssekreterare och domare, en ganska väl ansedd jurist, har däremot skrivit en debattartikel, och han avslutar debattartikeln, för han lyfter just den här frågan att man gör skillnad på folk och folk, va? Och då utifrån vilka det är som har tillgång till den här informationen. Och sen tittar han på artikel 19 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och säger att yttrandefriheten, den är ju någonting som ska tillfalla en var, alltså alla och en var i samhället. Mm. Och det är just mot den här bakgrunden som han tycker att det känns liksom oklart med den här definitionen av traditionell journalistisk verksamhet. Och frågeställningen är ju om den kan eventuellt strida mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Mm. Har du några tankegångar kring det?
Ja, alltså, ja. vad jag tänkte på som vi pratar om. Ja, alltså, det handlar ju om yttrandefrihet. Vi pratar om alternativa medier när vi pratar om att det ploppar ju upp mer och mer. Medan PK-media då, eller de här traditionella medierna, ser hur läsare och tittare och lyssnare försvinner. Mm. Och jag som har jobbat nästan hela mitt liv i traditionella medier, inte minst på Sveriges Radio i 16 år, jag vet ju hur man tänker, hur man jobbar, och att man också är rädd för att tappa lyssnare och läsare och tittare, va? Mm. Vilket man gör. Alltså, från början så var det ju då, ja, alla är ju rasister och islamofober så fort man tar upp de ämnena som inte traditionella medier gör. Nu ska jag säga något som jag har tänkt på väldigt mycket. Jag lyssnar på P1 på Sveriges Radio varenda morgon. Och det som förvånar mig är att, vad konstigt att... Alltså, du måste ha haft problem med att se till att inte berätta om de mest provocerande ämnena. Och jag kan ju säga att jag lyssnade, och plötsligt så hör jag då i P1 då, det var alltså inte för att vara ironiskt då, utan det var någon robottoalettstol som äldrevården hade installerat. Och det är ju väldigt bra reportage, men, och sen så hör man pratar om integration eller invandring, så vad bra, nu tar de upp det. Nej, det är från Tyskland, eller så är det från Frankrike, eller så är det från varje... De här ämnena som kan vara provocerande kommer från andra länder. Och jag känner inte igen den här sortens journalistik, va?
Du menar att vissa ämnen utelämnas?
Ja.
Är det det du...
Ja, det är precis vad jag menar. Jag menar till exempel hederskultur. Mm. Eller det utelämnas. Mm.
Men ser du det här... Alltså grundlagsändringen, ska man förstå det som, för att jag hör ju på det att du är väldigt kritisk mot liksom den traditionella medierna helt enkelt.
Dagens traditionella medier.
Dagens traditionella medier, det hör jag på det. Ser du så att säga den här grundlagsändringen som ett hot mot alternativmedierna?
Ja, absolut.
Och tror att det finns en sån intention från lagstiftaren? Ja. Och du tror inte att lagstiftaren tänker precis som det står, nämligen att Lexbase och motsvarande tjänster är faktiskt integritetskränkande för människor. En människa som har åkt på en rattfylla för grov rattfylla för 9 år sedan vill inte att hela världen ska få veta det.
Nej, men jag om man går vidare i det här så är det typ det här utrikesrapportering, va? Mm. Som kan hota rikets säkerhet.
Det är en parallell. Det, ja, precis. Då får du förklara vad det betyder. För det är ju en parallell...
Ja, just det. Men det ligger i hela den här boxen också, va? Och det är det som är så svårt.
Med förslag som kommer nu.
Just det, precis. Mm. Att du måste kunna... Att man inte... längre får kritik. Alltså, Katarina Janouch var ju, när hon gick ut i tjeckisk television och berättade om hur Sverige såg ut, va? Så hon uppfattade det. Då går Stefan Löfven in och kritiserar henne. Alltså offentligt har aldrig skett tidigare någonsin i Sverige att en statsminister går och alltså protesterar offentligt. Va? Och det är det, alltså, vi har, det här är ju också yttrandefrihet. Vi får ju faktiskt kritisera vårt land. Så länge vi inte avslöjar, alltså, så länge vi inte avslöjar krigs, alltså, hot mot rikets säkerhet. Va? Det ser jag. Alltså jag har ju ett stort reportage som ligger där jag behöver inte ta upp här nu, men där jag kritiserade Sverige. Det är länge sedan. Det här gör mig förvirrad faktiskt.
Om jag får ställa en fråga till dig, Malin. Jag tänker, du har jobbat som frilansjournalist i många år. Det är ett val som du har gjort. Att vara, så att säga, fri i din journalistiska gärning. Och du har ju liksom skrivit för olika tidningar och så vidare. Ser du i din journalistgärning en problematik, så att säga, med den här grundlagsändringen?
Ja, jag ser en problematik, och framförallt så förstår jag inte exakt vad den kommer innebära. Och det tycker jag är problematiskt i sig. Att man mer eller mindre tänker ta ett beslut som kan ändra grundlagen utan att man egentligen redogör för exakt vad den kommer innebära. Därför att prata om traditionell journalistik, det är precis vad jag bedriver också. Men kommer jag också bli utestängd för att jag inte tillhör Sveriges Radio eller SVT eller någon som anses vara traditionell i...
Ja.
Och det är ju oroväckande. Man kan väl säga det också.
Ja. Får jag bara säga då? Ja. Att egentligen då handlar det inte om journalisterna och att det hedervärda journalistiska yrket, utan det handlar om var du någonstans, var du får jobb någonstans, var du får din lön någonstans ifrån. Det är där det handlar om, va? Och problemet är ju om det är så man resonerar då, Expressen, DN, Svenskan, Sveriges Radio, då riskerar du också som journalist att förlora det jobbet om du inte gör som arbetsgivaren då uttrycker. Och där har vi ju redan ett problem.
Ja, exakt. Och det är det jag tycker är problematiskt också med det här. För att det finns ju journalister som både kritiserar och går ifrån det som anses vara traditionella medier just för att få kanske skriva om frågor som de inte får skriva om på SVT eller i Svenskan eller sådär, rapportera om. Och ska de då fråntas möjligheten att kunna fortsätta arbeta för att de väljer andra medier som inte ingår i traditionell media? Alltså det finns ju jätteproblem med det. Då har man ju... Ja.
Plus att det finns ett ytterligare problem. Jag var ju på Publicistklubben i onsdags och lyssnade då. Det handlar om Västlänken i Göteborg. Och då var det Göteborgsposten och GT. Och då säger man, alltså Västlänken är ett stort projekt i Göteborg. Man kommer att bygga om hela Göteborg, mer eller mindre. Det har inte bevakats särskilt mycket, särskilt inte här från Stockholm. Va? Men då säger man, ja, och så hade man haft långa reportage. Man gör nedslag så här. Och så gör man. Och så var det någon som, men ska ni följa upp det här nu? Har ni någon reporter då som kan Västlänken? Det är oerhört komplicerat. Nej, nu har vi inte tid med det, utan våra resurser har minskat, va? Det här innebär ju också att man urholkar journalistiken. Kunskapen finns inte. Frilansjournalister har ju den tiden. Det är ju därför man blir frilansjournalist egentligen. Du tjänar inte så mycket pengar. Men du kan också sätta dig in i ett ämne utan att få betalt. På redaktionerna är det då... GP har minskat sin redaktionella styrka från 300 till 100 nu bara på några år. Och det blir så här, hur gör man? Man plockar ämnen ur luften. Om den reporten då inte finns tillgänglig, finns någon annan. Alltså det blir en ytlighet i journalistiken när man jobbar på det här sättet.
Ja. Nej, jag skulle säga någonting.
Nej, men jag tycker problemet handlar om också att vi på något sätt så blir det så här, vem ges rätten till att bestämma vilken information som är relevant för medborgare och inte. Sen är jag inte sen på att skriva under på att det finns ett problem med hatpropaganda från hur många håll som helst, och det är liksom, ja, det produceras rätt mycket bullshit från många olika håll som har kanske politiska agendor och annat. Men är det här sättet att komma åt just det? Det tror jag inte.
Och det där tycker jag är en superintressant frågeställning. Alltså, hur ska man angripa viss problematik? Och egentligen är ju första frågan, ska man angripa det överhuvudtaget? Eller ska inte ett öppet samhälle kunna överleva det, va? Man får övervinna det på annat sätt genom att vinna i argumentationen. Men jag noterar, och ni får liksom rätta mig om jag har fel, när jag har försökt sätta mig in i den här frågan så märker jag att, för att alternativa medier, det finns ju från alla politiska håll. Alltså lika mycket från vänsterhållet som att det finns från högerhållet. Det är klart att det finns liksom, alternativa medier känner ju ingen särskild politisk färg, utan det finns från alla håll. Och jag har stor respekt för det du säger, Malin, nu om att hur kommer det här prägla mig som frilansjournalist i framtiden? Alltså, kommer det slå undan fötterna för mina möjligheter att utöva mitt arbete för det första, för du vill vara fri. Och jag har också respekt för din tankegång om att tänk om det här är början på någonting. Alltså att vi öppnar Pandoras box när vi liksom i en statlig utredning talar i termer av att vi ska göra skillnad på journalister och journalister, va? Men jag noterar också att när man tittar på det här, det är mest högeralternativa medier som ondgör sig över den här grundlagsändringen. Vad jag har kunnat notera. Har jag rätt när jag säger det, eller har jag fel när jag säger det? Är det inte mer så här avpixlat nyheter idag, hej och hå, som stormar? Eller är det också liksom vänsterflanken som ondgör sig över det här? Vilka är det som är med i Facebookgruppen?
Ja, Johan Westerholm, ledarsidorna.se, är ju med. Och han är ju sosse, men kritiserar. Alltså, egentligen så tycker jag ju då att alltså jag blir lite trött på det här med att man ger alltså höger och vänster och det. Alltså, att man hela tiden har så att säga en politisk etikett. Jag vet, jag jobbar på lokalradion. Jag har fått höra det hela mitt liv att jag är vänsterjournalist. I den goda journalistiken ligger ju att man är de röstsvagas röst, va?
Ja.
Det är där. Alltså man går alltid under och upp och kritiserar makten. Det är ju det man gör. Och nu har det här förändrats, tycker jag, när i PK-medier. Att man ställer inte kritiska frågor till makten. Och jag bor ju som en gammal journalist.
När du säger PK-medier, vad menar du då?
Jag menar public, jag menar Sveriges Radio, jag menar SVT. Det är de, alltså att man inte...
De traditionella.
Vi kan kalla det för det. Ja, men precis. Där är problemet att jag tycker inte man ställer makt eller alltså politikerna mot väggen. Ordentligt. Och det kan också ha, ja, hela samhället har förändrats. Nu finns det en massa gatekeepers, va, som håller ifrån. Vi kommer ju ihåg när vi kunde ringa till riksdagen och be att prata med finansminister Sträng.
Ja.
Frank, så kom man in där. Jag kommer ihåg att man kunde ringa till Olof Palme. Och det svarades, alltså det är ju mer komplicerat nu. Men många journalister har ju också blivit, sitter ju på kommuner och landsting som, ja, vad heter de nu, kommunikatörer. Alltså, jag jobbade ett tag här i Lerums kommun och försökte nå politikerna. Jag hamnade ju hela tiden på någon pressansvarig och kommunikatör. Jag kom ju aldrig åt dem, va? Och vad gör man då? Det kommer ju inte bli lättare med det här.
Om jag får återgå då till den här tankegången som jag... Och jag har respekt för det du säger, att det är ett nytt medieklimat och så vidare. Och det förstår jag präglar era arbeten liksom oerhört. Men... jag har en tankegång, och låt mig få bjuda på den, och så får du säga om jag har rätt eller fel. Varför jag tror, och det kanske är fel av mig att tala i termer av vänster eller höger alternativ media. Det kanske är något annat, va? Man har olika agendor på något sätt. Det är uppenbart.
Det låser diskussionen när man gör det.
Ja, det är möjligt. Men om vi tar de sajterna då som traditionellt har en profil som är djupt invandringskritisk då. Så tycker jag mig åtminstone, och jag hoppas inte att jag liksom drar för stora växlar av det, kunna skönja att vissa sajter åtminstone initialt hade som mer eller mindre affärsidé att hänga ut utländska eller personer med utländsk bakgrund som begick brott, va?
Mm.
Med namn och bild, och det var liksom extrema pressetiska övertramp, om vi nu ska prata pressetik, va?
Mm.
Och det var ju hela deras poäng. Det var ju så de lockade till sig alltså läsare, för att det här är, det är liksom, man verkligen vädjade till människans lägsta instinkt om att få liksom det smaskigaste som fanns, va? Ett fotografi på det där äcklet som vi nu ska börja hata, och ett namn på honom och hans konstiga bakgrund. Och för dem kan man ju tänka sig att Lexbase är ett ypperligt sätt att bara kunna söka fram, förstår du, få information och liksom hänga ut personer systematiskt för att få liksom upp upplagorna, va? Och klickarna och så vidare, va? Och tror du inte att det finns ett sånt samband, att varför då så att säga sajter med kanske lite den här bakgrunden är de som stormar nu, just för att Lexbase är ett redskap för dem i deras intention att just hänga ut de här människorna, att ägna sig åt dålig pressetik. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, jag förstår.
Undermåligt liksom.
Ja, ja, ja.
Finns det något sånt samband?
Det kan inte jag svara. Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag vet inte det. Du pratar så länge, det kommer massa tankar, jag glömmer bort vad jag ska säga.
Ja, men tankegången är, alltså ta avpixlat, det vet ju alla de bara pumpade ut namn och bild på folk, det var ingen snack om det.
Men det löjliga är ju att alla vanliga, eller traditionella journalister sitter och läser avpixlat, va? I hemlighet. Det, är ju, alltså, det finns ju ett dåligt äktenskap här.
Och jag tror det, alltså, om jag får säga mitt då, jag har ju, jag har ju liksom debatterat lite pressetiska frågor, och min uppfattning är, jag håller med dig om att under MeToo-kampanjen så var det ett pressetiskt haveri från egentligen alla etablerade och traditionella medier. Va?
Och det har inte tagits upp ordentligt.
Nej, det håller jag med dig om till 100%. Mm. Och jag skulle också säga det idag, att tittar man på den typen av alternativa medier som jag har beskrivit, så har ju de blivit bättre med att, alltså de hänger ut i mycket mindre, så att de har ju börjat gå dit de traditionella medierna går. Medan de traditionella medierna går åt det andra hållet. Och jag är ju av uppfattningen att nu är ju liksom pressetiskt skillnaden inte så stor.
Det var det jag skulle säga faktiskt när jag tappade det.
Utan det är bara agendan som skiljer dem åt.
Jo.
Lite så tänker jag. Eller, Malin?
Ja, alltså jag tänker så här. Att på ett sätt så är inte jag så bekymrad över att om de stänger Lexbase. Om det blir någon lag som gör att Lexbase inte får finnas. Det som jag tycker är problematiskt är att man gör skillnad på person och person, och att man gör skillnad på grupper i samhället. Att vilka ges rätten till insyn i de här registren och vilka ges den inte. Så att oavsett om vi pratar om vilka journalister, det tycker jag ju såklart är ett problem, vilka journalister ska få tillgång till det här och vilka ska inte få det, eftersom det inte har formulerats och vem ska avgöra vad som är vad. Men jag tycker också att det finns ett problem att antingen så är väl de här registren
offentliga?
Ja, offentliga. Mm. Eller så är de inte. Mm. Så det tycker jag egentligen är huvudfrågan i den här ändringen som man vill göra. Att man gör skillnad på folk och folk. För det går emot våran demokratiska stolthet på något sätt. Mm. Så det tycker jag är det stora problemet.
Alltså jag tycker inte det har varit en ordentlig diskussion om det här.
Nej.
Och det är ju det som man lyfter som vi gör nu. Alltså man lyfter ju massor med tankar och frågeställningar. Mm. Det här skulle ju varit i riksdagen. Man skulle ha haft offentliga diskussioner om det här med journalister, alltså från traditionella medier och alternativa medier och Lexbase och några tjejer. Och det hade varit underbart. Alltså. Man kunde fram och tillbaka. Sen så kunde ju politikerna, riksdagspolitikerna, suttit och lyssnat då.
Mm.
Får jag odla en annan tanke på det temat?
Ja.
I och med att, så att säga, den här eventuella lagstiftningsändringen, den träffar ju inte de traditionella medierna.
Nej.
Så att de har ju inget incitament till att lyfta den här frågan bara av den enkla anledningen. Den berör ju inte dem direkt, va?
Men bara det är ju feltänk.
Men alltså den berör ju inte dem i det omedelbara liksom, lagstiftningsarbetet.
Nej.
Utan de är ju direkt undantagna. Tvärtom skulle man ju kunna tänka sig att deras, så att säga, alternativa mediekonkurrenter berörs. Och det kanske inte de ondgörs över allt för mycket, va? Men jag håller med dig i så motto att hade det här varit ett lagförslag som hade berört Sveriges Television, Expressen, Dagens Nyheter, så hade du fått sett sådana krigsrubriker om att det fria ordet var under attack, om att hela den svenska demokratin hade dukat under och att galna jurister håller på att liksom ta över makten och döda allt som stavas demokrati i Svedala. Så det håller jag ju med dig om, att liksom, att det här har blivit då, men får använda sig av uttrycket en blind fläck i media Sverige, är ju ett resultat, det vågar jag nog påstå, av att traditionella medier berörs inte. Tvärtom, de premieras ju.
Och då menar jag, där är det stora problemet. Bara för att det inte berör dem så belyser de det inte.
Precis.
Alltså, det är så här att traditionella medier har en upplysningsplikt, va? Att de refererar, alltså lokala medier måste referera kommunfullmäktige, politiska diskussioner. Det är ju därför vi har medier, för att informera medborgarna. Va? Och då låter man bli att informera om det här utifrån precis det du säger, för att det inte berör dem.
Menar du att de sviker sin journalistiska uppdrag?
Ja, det menar jag. Ja, det menar jag verkligen. Att
genom att inte lyfta den här frågan.
Ja, det är precis vad. De om några skulle ju ha lyft den här frågan.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Men om man tänker så här då. En vanlig medborgare som inte är journalist kanske tycker så här spontant att det är väl bra att man stänger en sajt, till exempel Lexbase, som har ett register över människor som så som du sa, att det kan eventuellt hindra människor att få jobb efter att man har blivit dömd för någonting som är avverkat och borta, men man har ändå blivit det för 4 år sedan eller någonting annat. Då kanske man som vanlig medborgare kan tänka så här att det är väl jättebra, för folk ska väl inte hängas ut. Det är vi ändå så trötta på, för det sköter ju kvällstidningar och alternativmedier och allt möjligt liksom så bra och har gjort så mycket så att vi spyr. Men om man bara kan problematisera det, vad innebär det? Alltså, på vilket sätt skulle det här kunna vara ett problem för vem som helst att man gör den här grundlagsändringen? Om vi går ifrån journalister.
Ja, men det är ju egentligen det vi pratar om man kan gå och kolla. Alltså, brottsregistren är ju offentliga.
Ja.
Det är ju redan det. Och problemet är ju så här att det jag tycker är ett stort problem, alltså bortsett från det är att människor i Sverige har väldigt dålig koll på lagar och regler och rättigheter och skyldigheter. Och också, alltså jag går lite ifrån vad du säger, men också då hur man är mot människor på Facebook, hur man skriver, varför man inte ska hata och hota. Att överlag så behövs det sån här folkbildning, hur man uppför sig. Ja, det är det. Och jag menar, jag tror inte människor vet att man överhuvudtaget kan gå till tingsrätten och be att få ut handlingar. Så att för dem är det här en icke-fråga, va? För man vet inte vad man har för rättigheter.
Nej.
Får jag slänga in bara som liksom språngbräda till något annat om möjligt? För att jag har ju plockat fram vilka röster vi har i samhället som på något sätt ändå har kommit delvis till tals. Och Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert, har ju bland annat skrivit en debattartikel i min favorittidning Expressen. Där han säger, slarva inte bort vår yttrandefrihet, Morgan, utropstecken. Så att han har ju faktiskt då i det som kan anses vara traditionella medier fått komma till tals. Och den tidningen har ju, och det måste man ge dem. Och där skriver han följande då i artikeln, om jag får läsa innantill. Yttrandefriheten är ingen skrårättighet, utan en rättighet för alla att oavsett inkomst, samhällsposition, medborgarskap eller profession anskaffa och sprida information och värderingar i vad ämne som helst. Tills nu. Och det är ganska skarp kritik får man säga. Alltså det är liksom rakt på.
Han kommer ju åt kärnan väldigt bra i det. Bara den formuleringen.
Skriver du om det på, alltså är du så liksom rakt på i kritiken eller?
Ja. Jag är det. Alltså jag kommer vara våld här. Jag hatar vad du säger, men jag kan dö för din rätt att säga det. Och det har jag levt under hela mitt liv. Alltså jag, som journalist, jag backar aldrig för att prata med vilka människor som helst. Alltså jag går gärna och pratar med Sverigedemokrater för att jag vill veta vad de tänker och tycker. Överhuvudtaget. Alltså för mig är det faktiskt så. Och vem ska bestämma vem som får säga vad?
Du sätter ju det här i en lite bredare kontext och Malin har sagt att det är om möjligt ett par gånger då, att det är om möjligt en annan diskussion, va? Det vill säga vad politiker i övrigt har i görningarna kring det här med informationsspridning inför val och hej och hå. Men ser du det här som ett samtidsproblem, det vill säga först kommer grundlagsändringen, sen kommer någon statlig satsning inför valet om att beslå konkurrerande medier med fake news, och där får Schibsted, Bonnier och Sveriges Television ungefär ingå i samma klubb. Ser du liksom allt det här som en och gemensam utveckling, eller kan man faktiskt inte ta den här grundlagsändringen och bara ta det för vad det är, för fan, de vill bli av med Dexbase. Alltså det är inte värre än så. Jag menar, de är trötta på att människor ska kunna liksom ägna sig åt liksom så här smutsa ner varandra på olika sociala medier och bara vara grisiga i största allmänhet kring det här belastningsregistret. Alltså, vad är det som gör att du ser det här som ett sammanhang? Förstår du vad jag menar?
Förstår du vad jag
är ute efter? Ja. Kan vi inte bara liksom säga det? Att vad fan?
Nej, för att jag... Alltså jag har ju umgås med väldigt... Jag har gjort en bok som heter Förortsgrupp 8. Jag gjort intervjuer med 8 invandrarkvinnor. Och innan jag gjorde det så har jag intervjuat då... speciellt kurder från Iran och Kurdistan och överhuvudtaget. Och jag vet att de har ju mycket mer koll på läget, va? Och jag känner igen det här. Och de säger, akta, var varsamma, se på tecknen. Jag bodde ju i Turkiet under Erdogan och märkte från gång till gång hur allting förändrades. Va? Och det är så här små inskränkningar som från början inte tycks vara något speciellt, va? Men man flyttar fram sina positioner hela tiden. Alltså man måste vara jättevaksam. Vi har ju den bästa yttrande- och tryckfriheten. Vi har också ett av de mest utbildade folken i världen. Va? Människor är utbildade. Men jag tror att man ska utbilda människor mer. Alltså prata om rättigheter och skyldigheter. Och det menar inte jag bara invandrare utan även svenskar, va? Alltså införde etniska svenska ska lära sig. Alltså, lite lagar, lite paragrafer. Det är precis som man struntar i den, va?
Varför tycker du att det är viktigt att vi vet vad vi har för rättigheter?
Och skyldigheter. Ja, för att då är du en bra medborgare. Va?
I det här fallet, alltså det här, om vi går till det vi pratar om nu.
Ja.
Vad ser du som ett problem med att människor inte känner till de lagar som nu eventuellt kommer att ändras.
Princip och yttrandefrihet. Ja, då kan de ju inte kämpa, för dem. Man vet vad man har, men inte vad man förlorar.
Nej.
Alltså, många svenskar tycker ju att har inte förstått att vi lever i ett av de bästa länderna i världen. När det gäller kvinnofrihet, alltså jämställdhet, yttrandefrihet, offentlighetsfrihet, politiker, alltså diskussioner. Man vet inte vad man har, och man vet inte vad man har förrän man har förlorat det, va?
Nej.
Men alltså, om jag får vara lite provokativ då?
Jag får gärna.
För du har ju märkt att jag har den läggningen.
Jurist.
Men man måste ju få, fan, fick man få igång diskussionen här.
Jag är ju väldigt...
Nej, men alltså, du, nu har vi liksom en grundlagsändring på bordet. Tack. Som i princip handlar om att ett liksom uppenbart integritetskränkande register får kanske duka under, va?
Ja.
Och du liksom talar i termer av att jag har intervjuat invandrarkvinnor i förorten som kommer från totalitära regimer, och att du liksom känner igen signalen om att vi kanske hamnar i Iran. Är inte det liksom hyfsade övertoner? Förstår du vad jag menar? Alltså, Lexbase affärsidé är inte okej, tycker politikerna. Och du pratar om att Iran står på tur. Är det inte lite väl, eller?
Varför skulle det vara det?
Nej, utveckla. Varsågod. Ordet är fritt.
Ja,
här har vi högt i tak.
Här är ordet fritt. Ja. Jo, men det är inte bara dem. Det är ju Turkiet. Bangladesh, jag har ju varit i, jag vet ju, alltså jag ser ju de här tecknen. Alltså för mig, när man ska börja ändra en grundlag för att få bort ett företag, då tycker jag, då liksom bara känner jag i nacken, vad är det som händer och sker? Finns det inget annat man kan göra i så fall?
Och låt oss ta den frågan.
Precis.
Finns det något annat man kan göra? Ja, låt oss vara lite konstruktiva.
Det var jag.
Har du några idéer?
Alltså, ja, har jag några idéer? Antingen var det som vi sa, då tar vi bort det där, alltså att alla rättegångsprotokoll är offentliga. Det kan man ju, varför, ja, alltså.
Men det blir omöjligt att granska. Alltså hela journalistiken försvinner ju idag. Idag har ju, alltså om jag får säga det själv, va? Jag märker ju det i och med att jag jobbar ju på den juridiska sidan. Men vi liksom följs ju av journalistiken hela tiden. Och i takt med att mediehusen kanske inte liksom tjänar så bra som man gjorde tidigare. Och alla oroar sig för mer, liksom den så kallade tidningsdöden eller vad den nu kallas för. Va? Så har ju kriminaljournalistiken blivit allt. Alltså, går du förbi liksom en hylla idag så är det ju bara, alltså, Leif G.W. Persson har ju liksom 280 löpsedlar per år.
Ja.
Så att det, den dagen domstolsprotokoll blir sekretessbelagda, alltså domar,
då
har vi ju ingen journalistik kvar, och framförallt, vi behöver ju journalistiken, även vi jurister behöver ju den, för ni ska ju granska domar. Det är ju liksom bra, det är ju poängen.
Det är ju inte ett alternativ helt enkelt.
Nej.
Ta bort det.
Nej, okej. Nej.
Ja, men det måste vi
ju,
det vore ju totalitärt om något.
Ja. Men om vi omformulerar din, vi går ett varv till. Om vi säger så här, kan du också se något problem med det som regeringen presenterar som problemet i sin proposition, med att de här registren är integritetskränkande för den enskilda individen?
Alltså jag förstår ju det. Jag förstår ju det. Det är ju det jag gör. Och samtidigt då kan jag ställa mig då på kvinnors alltså, sida. Det här med att det är ju väldigt mycket att man drabbas av att man träffar någon kvinnomisshandel, och så var det, nu har jag glömt hennes namn där, hon mördades då, hon skulle ha kunnat, och jag kan också säga så här, att det här är ett bra sätt för kvinnor att ta makten över sina egna liv. Det tycker jag, för att många, alltså man ropar på polis, man bryr sig inte om, alltså att man inte förstår att man faktiskt också har ett ansvar för sitt eget liv som kvinna, va.
Men ser
det, det är ett redskap. Detta skulle vara ett redskap, va?
Men då vill jag bara flika in. Jag förstår vad du menar, och jag kan också se det när du presenterar det så. Men då behöver jag ändå känna så här, att om det då är någon som till exempel har blivit dömd för någonting. Om vi tar det här som du tar som exempel. För 10 år sedan. En man. Som har gått igenom terapier och liksom på något sätt kommit till rätta med olika saker.
Förstår,
då betyder ju det som du säger här, att att de här registren gör ju då att den mannen kan aldrig få en ny chans om vi ska använda det till exempel på det sättet. Så där kan jag nästan se, alltså där kan jag också se samma typ av integritetsproblem. Mm. Mm. Att man är dömd för livet. På
Men alltså, ser du det, om jag ställer frågan så här då på sin spets, ser du det som en mänsklig rättighet? Att medborgare, och liksom, låt vara, det är inte bara kvinnor, återigen, det är män också, va? Är det en mänsklig rättighet att jag ska få veta ditt belastningsregister och ditt belastningsregister? Det är väl ingen mänsklig rättighet?
Men, nej men, jag menar, då, det finns ju redan att arbetsgivare då kollar män som ska jobba på dagis och... Ja, alltså då har vi
och
ju...
Kvinnor.
Och kvinnor, ja.
Nej, men där har vi ju... Där
men
har
det
vi,
är ju också... Mm. Det kan ju vara en pedofil, han har också gått igenom en sån här terapi. Mm. Och problemet är att snart finns ju inga män på dagis heller.
Mm. Nej men precis, men då tänker jag så här. Det där har man ju löst på ett ganska tjusigt sätt ändå. Det vill säga att där du har arbetsplatser med särskilt skyddsvärda intressen och så vidare. Till exempel på ett dagis. Så har man möjlighet när man anställer personal att undersöka liksom, belastningsregistret. Eller där det är rikets säkerhet inblandad eller flygsäkerhet för den delen. Mm. Så kan man undersöka det. Men att liksom du och jag när vi flyter omkring i samhället och ska liksom skaffa pojkvän respektive flickvän. Så ska jag kunna se om hon var en bedragerska för 23 år sedan eller om hon hade rökt på för... 7 år sedan.
Alltså, är inte relationer
liksom,
är något
nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Är inte det liksom gross? Är inte det lite kinky att man ska sitta och göra den typen av research på människor? Ska inte vi bara kunna liksom känna
men
av varandra?
Det gör man ju redan nu på Facebook. Man går in och kollar namnen och vad de har och vilka vänner de har och det ena med det andra.
Även belastningsregister, det är ju liksom, det är statsverkets liksom.
Jo, men jag menar, du kommer ju aldrig ifrån det här. Alltså, skvaller och rykten och det ena med det andra har ju alltid funnits i mänsklig gemenskap. Mm. I det mänskliga sociala samhället, visst. Mm. Och det fanns inte internet, då fanns ju... släkten som berättar att den där ska du akta dig för och det ena med det andra. Alltså, det är ju internet här som har, alltså det är offentliga va, alltså, som har gjort det så tydligt. Mm. Folk gick ju till kyrkbacken tidigare och fick veta om han var en bra giftermålskandidat eller inte. Alltså, det är ju inget nytt under stjärnor, det är ju tekniken här nu.
Okej. Okay. Ja, men så kan man absolut se det.
Ja.
Absolut se det. Och jag förstår vad det är du menar. Definitivt.
Men ja, om man bara liksom kokar ner alltihopa så kan man väl, vi är väl alla tre överens om, eller jag vet inte om vi är det, men...
Det behöver inte vara
Nej, det behöver vi inte vara heller. Men,
nej,
men jag tänker att,
helst ska man ju inte vara det. Det är ingen bra diskussion då.
På sätt och vis handlar om, där håller jag med, Nils Funke, jag håller med de flesta som har uttryckt sig mot det här, just att det handlar om att man gör skillnad på folk och folk. Att det är liksom på något sätt är det som är... problemet, att vem bestämmer vem som ska ha insyn.
Jag tycker det mest radikala är naturligtvis var du stängt ner alla de här sajterna. Punkt slut, ni får inte ha det på nätet. Offentliga protokoll.
Ja, eller alternativet är ju, kan ju också vara att låta det vara som det är idag, såklart.
Ja.
Det vill säga att alla har tillgång till det. Så att det är ju de två glasklara alternativen som man ser.
Ja, det är det. Och så, förlåt, men då kan man ju faktiskt också... Så du, alltså de här kriminella som har gjort bättring och sådär, då kan man ju faktiskt försöka ha någon diskussion, en allmän diskussion och att man faktiskt försöker vara rädd om de människorna också som har försökt komma in i samhället igen. Varför kan vi inte ha det? Det finns ju hur många sådana här debatter om afghanska ensamkommande och alltså det går ju att få i Sverige att man diskuterar det. Mm.
För om du får sammanfatta då, vi rundar av lite försiktigt kanske, för att jag känner så här, vi började med att bjuda in dig nu Helen, och jag och Malin kommer bjuda in flera personer just på det här temat och någonstans på vägen så kanske vi får en slutlig uppfattning om den här saken. Jag försöker gå in ganska förutsättningslöst liksom när jag närmar mig en sån här fråga. Om du sammanfattar utifrån ditt perspektiv, liksom, vad är det du tycker om det här? Så tänker jag...
Du menar...
Grundlagsändringen.
Alltså, rent med mitt journalisthjärta så är jag jätteorolig för detta. Mm. Jag tycker inte att... staten ska börja tafsa i det här. Alltså. Jag gör inte det. För att jag är rädd för konsekvenserna av vad som sker sen.
Malin, har du någon, vet du, så här, deltidsuppfattning? Vi kommer ju följa upp det här och bråka och stöka med flera gäster här i soffan.
Jag känner att mitt största problem är att jag inte helt förstår vad det här kommer innebära. Och det tycker jag i sig kanske är lite allvarligt. Mm. Att man har presenterat en ganska... Alltså att man har slängt fram en proposition som är så luddig i formuleringen. Med till exempel när det gäller traditionell journalistik. Vad är det för någonting? Mm. Det tycker jag är ett problem.
Inom juridiken brukar man ju prata om legalitet. Va? Legalitetsprincipen. Förutsägbarhet. Mm. Alltså när man lagstiftar. Det måste ju vara glasklart för medborgarna. Vad fan är det här betyder. Va? Mm.
Men sen måste jag också säga att jag inte rakt av tycker att det är en jättebra idé. Att man börjar köra offentliga register på alla möjliga olika saker på nätet till exempel. Så att jag förstår också människor som tycker att det är en god idé att diskutera medborgares integritet. Mm. Det tycker jag också, men jag tycker inte att det här är rätt sätt att göra det på. Och framförallt om allmänheten inte ska ha tillgång till det, så tycker jag inte att företag och andra ska ha tillgång till det heller i den formen.
Det är själva urskildningen som du ser som det stora problemet här.
Ja.
Och, eller som du är orolig för vi vet ju inte vad det på riktigt kommer innebära kanske.
Nej.
Jag tänker väl för eget vidkommande ungefär så här. För det första, jag är inget superfan av Lexbase. Det har väl framgått ganska tydligt då. Men jag är också så här smått allergisk när det gäller så här förbudslagar och liksom så här intrång från statsverket. Mm. Och jag vet inte om det är anarkisten i mig som talar eller vad det kan vara frågan om. Men jag får lite allergi alltså. Just när liksom staten ska gå in och kontrollera vem som får veta vad. Va? Då är det liksom någonting som är fishy, känner jag. I dagsläget så måste jag liksom på något sätt ha respekt för lagstiftarens intention. Det vill säga att man på något sätt har öronmärkt det här för liksom Lexbase-fenomenet. Va? Men jag håller med om att den här formuleringen traditionell journalistisk verksamhet känns väldigt oklar. Alltså. Den är väldigt oklar och den vållar faktiskt problem i mitt ställningstagande, om jag bara säger så. För vad fan innebär det? Så det tycker jag är ett jätteproblem i det här. Och det här tycker jag att politiker faktiskt har ett ansvar att reda ut begreppen. Journalister ska in och gräva i det här som galningar. Oavsett om du kan tänkas tillhöra traditionella eller allt, vilken media som helst. Va? Så känner jag. Sen kan jag i dagsläget inte dra de här stora växlarna av att det här är ett led i liksom en förskjutning till liksom det totalitära. Du förstår vad jag menar där med fake news-arbetet med SVT och så vidare. Men vi ska ju bjuda in gäster som har liksom det här lite bredare perspektivet också. Va? Mm. Och vi får ju grotta, finns det någonting i det? Mm. Är det samma krafter, låt oss säga, som ligger bakom, alltså som pushar den här lagstiftningen, som också pushar det andra initiativet, som också pushar det tredje initiativet? För då tycker jag nog att då, jag har inga problem med att bara säga, fan Helene, du hade rätt. Mm. Om det nu visar sig att det är på det sättet.
Nej, alltså det är ju det som är min oro också. Men jag tycker att det samtidigt känns lite snabbt att spekulera så stort. Även om jag gör det hemma. När jag står och tittar mig själv i spegeln så står jag och gormar om det också. Mm.
Fast jag tillåter mig att göra det.
Ja,
av min livserfarenhet gör jag det.
Mm. Ja, du vet ju mer än mig åtminstone om journalistisk verksamhet. Och liksom,
ja. Och det är Sverige är inte en, Sverige är inte ett enskilt land. Sverige lever i en globalisering.
Ja.
Det finns andra länder som man ska titta på. Vad som har hänt. Som ligger nära oss. Va? Alltså inte grannar menar jag inte riktigt. Utan. Mm.
Men det blev en bra cliffhanger.
Mm.
Helt enkelt. Vi rundar av där. Och så tackar vi dig Helene för att du kom. Supertrevligt.
Ja.
Tack.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.